6 veckor har gått efter valet och våra politiker, de är mitt uppe i processen att forma en regering. En regering som har till uppgift att styra den svenska staten. Ja, då påminner kyrkoåret oss om att vi som enskilda kristna och som kyrka har ett ansvar för det samhälle vi är en del av. Och vi är med och utformar samhällsansvar, precis som Lina sa här inledningsvis, är temat för dagens, enligt kyrkoåret, dagens gudstjänst. I samhället har vi olika roller och funktioner. Det som är gemensamt för oss kristna är att vi har att verka för upprättelse och försoning. Mot orättfärdighet och ondska. Och vi har också till uppgift att värna och vårda Guds skapelse och upprätthålla den. Evangelietexten hörde ni nyss, som var hämtad från Matteus evangeliet. Och jag vill upprepa den här. Läser den med en liten annan översättning än den som Lina hade. Den är hämtad från Matteus evangeliet. Då gick fariseerna bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och du ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte fram honom en denar och han frågade: Vems bild och namn är det här? Kejsaren, svarade de. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg. Ja, det är dagens evangelietext det här. Kan den säga någonting om vår tid just nu? Kan Bibeln och teologiskt tänkande säga oss någonting? Kan det vara en verktyg för att förstå vår samtid? Ja, jag tror att den kan vara det på många sätt. Matteus evangeliet berättas i 3 delar, liksom de andra evangelierna. Först kommer presentationen om Jesus och Jesus verksamhet. Sen kommer förkastandet av honom och sen det sista, färden mot Jerusalem och lidandet, döden och uppståndelsen. Sammanhanget är frälsningshistorien. Gamla testamentets profetier uppfylls nu genom Jesus. Det är den yttersta tiden som bryter in med honom. Jag tycker inte det är så svårt när jag läser den här bibeltexten att koppla ihop det med det som händer precis just här. Jag tycker det är inte svårt att se det politiska maktspel som en del i ett uppbrott, en död och en födelse av någonting nytt. Fariseernas lärjungar och Herodes anhängare fäller rimliga påståenden, precis som våra politiker som säger: Vi vill samarbeta över blockgränserna. Vi vill hålla ihop alliansen. Vi vill ha något i utbyte för att släppa fram någon. Påståenden som var och en är rimliga, men tar man dem sammantaget så är de helt oförenliga och kommer aldrig att leda fram till någon lösning. Därför behövs någonting nytt. Vi är i uppbrottets tid. Hur gör vi då som kallar oss kristna? En som har funderat mycket på de här frågorna är vår teolog. Jag säger vår teolog för han arbetar på Teologiska högskolan, Joel Halldorf. I sin senaste bok som heter Gud, återkomsten, så beskriver han vårt samhälle i termer av det postsekulära samhället. Och med det menar han att vi är i den tid då det inte längre är så att teorin om att Gud inte längre behövs, att den kan vara rådande, utan det är faktiskt så att Gud behövs i vårt samhälle idag. Och det är det han kallar den postsekulära tiden. Han var uppe på bokmässan och pratade om det här vid ett antal tillfällen under de dagarna som bokmässan pågick. Han tar några exempel på det här. Att vi trots allt fortsätter att leva, och våra politiker lever i en tid då vi tror att Gud inte finns. Ett exempel är Ekumenias scouter i Göteborg som inte längre fick kommunala bidrag för att man bad böner i slutet på scoutmötena. Man har ändrat sig nu och nu får man bidrag igen. Men det är ett exempel på det. Man försöker få bort religionen från alla möjliga sammanhang. Ett väldigt oförargligt naturligtvis. Man försöker också få bort religiösa friskolor för att de skulle vara farliga. Alltså religion skulle vara farligt för barn. Trots att vi vet att det som står i barns rättigheter handlar om att barn har rätt till andlig utveckling. Man försöker också förbjuda böneutrop. Det är ju inte kristet, men det är religiöst. Så att det religiösa ska bort ur samhället. Det Joel Halldorf säger, det är att vi måste få tillbaka det religiösa i samhället. För det är det som ger saker och ting ett innehåll. Och där säger han så här att vi riskerar att leva i en tid av liberalism och existentiell tomhet. Det vill säga vi har väldigt fina former för hur saker och ting ska fungera, men vi har inget innehåll i det. Liberalismens demokrati är en väldigt, väldigt fin form. Och den fungerar väldigt bra. Och den fungerar väldigt bra när den kom till vårt land. För då fanns det folkrörelser. Då fanns frikyrkorörelsen, då fanns arbetarrörelsen, då fanns nykterhetsrörelsen som bar upp den här formen med ett innehåll. Risken är när vi tappar bort det här innehållet att det inte har någonting kvar. Satt och pratade precis innan predikan om det här lite grann och konstaterade att Sverige är ett av de samhällen där barn och unga och även äldre är sjuka på ett konstigt sätt, som är att man inte riktigt vet, man har inget fast att hålla sig till. Det är också en del av det här när religionen inte får finnas i vårt samhälle. Och vi som kristna har en jätteviktig uppgift att föra in denna igen, att visa på att samhället fungerar bara när vi har både och. Och vi kan säga att vi lever ju en god tradition som baptister i det sammanhanget. För som baptister så införde vi demokratin i vårt land. Det var vi som var de första som såg till att både män och kvinnor hade gemensamt lika rösträtt i församlingen. Allas röst var värd att höra på. Och det var också vi som skapade de första demokratiska sammanhangen. Så att det är inte så att det är det ena eller det andra, utan det är så att vi behöver både och. Eller precis som Jesus sa, ge det som tillhör kejsaren till kejsaren och det som tillhör Gud till Gud. Joel Halldorf, han pratar om många olika saker som händer i vårt samhälle. Tänkte ta upp en annan sak som är aktuell för vår församling. Och det är när han beskriver Migrationsverkets förödande förhör av kristna konvertiter. För 14 dagar sedan så var det ju en afghansk kille i 20-årsåldern som fick ett avslag i Jönköping. Tyvärr så kände han sig tvingad att ta sitt liv i samband med detta. I den församlingen uppe i Jönköping så hade man en begravning här i veckan som gick av den här pojken. Detta på grund av okunnighet ifrån handläggande tjänstemän skulle jag vilja säga. Det är också någonting för oss kristna att peka på i vårt samhälle. Det fungerar inte utan religion. Om man tror att religion inte existerar, ja, kan man möjligtvis göra så, men så är det inte. Och då tänkte jag i det sammanhanget läsa nästa text som jag hämtar ur Gamla testamentet om vad Gud säger i de här frågorna. Och det säger han i Gamla testamentet. Och det är hämtat från Jeremia 29, 4-7 kapitlet. Så här säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som har förts bort från Jerusalem till Babylon. Bygg era hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten av dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Gör allt för att den stad som jag har deporterat er till ska blomstra, och be till Herren för den staden, till dess välgång är er välgång. Det är ett annat sätt att se på flyktingar. När vi har våra vänner som sitter i bänkarna här nere, Yasin och Ali och Sobban och med flera som är där. Så Herren säger, detta är ert land. Sverige är ert land. Han säger till er att bygg era hus, gör allting. Vi gör det inte lätt för er att få göra det. Men det är vad Herren säger. Och det är bara att be för att vårt land ska ändra sig på den punkten, så att vi istället för att utvisa människor tar emot människor som kan ge oss så jättemycket här på olika sätt. Och om man tänker så här, så kan man kommer det som också Lina läste, Romarbrevet 13, som ytterligare en text som vi kan läsa in precis i vår tid. Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det som han ska ha, skatt, tullar, respekt och vördnad. Stå inte i skuld till någon utom er kärlek till varandra. Till den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte begära, och alla andra bud som sammanfattas i ordet, du ska älska din nästa så som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Ja, tänk om vi levde efter Romarbrevet i vårt land idag. Och tänk vad vi kristna betyder för att vi ska kunna leva. Hur vi kan vara vittnen för vad kärleken betyder för våra medmänniskor. Där har vi att ta vårt samhällsansvar. Ett annat del av samhällsansvaret var det som Lina tog upp också i sin inledning. Och det handlar ju om samhällsansvaret för vår skapelse. FNs klimatpanel säger idag att vi har egentligen bara 2 år kvar för att se till att inte temperaturökningen kommer att överstiga 1,5 grad. Vi måste göra någonting nu. Om vi inte gör någonting nu så vet vi att det kommer att få förödande effekter, och det är inte så att man gissar det här, utan man vet att det kommer faktiskt att bli på det sättet. Och här är det återigen så att istället för att bara prata om vem som ska ha makt, så kanske man skulle prata mer om innehåll. Den riksdag som just har börjat arbeta, de har ett historiskt ansvar för att ta tuffa beslut som krävs för att vi ska kunna bidra till att världen lägger om kursen de närmaste åren. Och det är självklart att vi som Jesu lärjungar måste prioritera miljöfrågor och handla miljösmart. En enda människas val spelar ingen roll, eller spelar ingen större roll. Det är när många gör de små valen som de stora förändringarna kan ske. Demokrati är något mycket större än att bara räkna röster. Demokrati har ett innehåll också. Ett innehåll som handlar om inkludering av alla människor, både minoriteter och andra utsatta grupper. Det är också en del av demokratin som vi just nu glömmer bort när vi mest funderar på vem det är som ska ha makt istället för att prata om innehållet i det som ska göras. I uppenbarelseboken så görs det klart att människan inte förmår att rädda sig själv. Hon behöver en räddare och en befriare. Därför hör skapelseuppdrag och missionsförsamling samman i vårt samhällsansvar. Vi kan inte skilja ut de sakerna, utan vi måste göra både och. Saltarord får avsluta min predikan. Saltaren 40. Jag ber dig, Herre, befria mig. Herre, skynda till min hjälp. Skam och smälek må drabba alla som vill beröva mig livet. Låt dem vika tillbaka med vanära, de som vill mig ont. Må de rysa av skam, de som nu skrattar hånfullt åt mig. Men alla som kommer till mig ska jubla och glädje över dig. De som längtar efter din hjälp ska alltid säga: Herren är stor. Amen.